Sen kände jag mig lite maktlös att jag märkte att det är ingen idé att gå in ens med fakta. Utan att jag måste, som sitter med min övertygelse om att fakta stämmer, kan inte argumentera. För att det blir bara värre.
Du lyssnar till andra delen av poddserien Vaccinstrider, hårt mot hårt. Jag heter Anvi Gardberg. Många finländare kommer på kollisionskurs om coronavaccin. Vi på Yle bad er i publiken berätta om ni har grälat med släkt eller vänner eller kollegor och vilka följder det har fått för era relationer. Totalt har vi fått in över 900 svar. I den här poddserien möter du flera av dem som svarat. De är alla anonyma eftersom ämnet är känsligt och vidrör hälsouppgifter.
Jag är intressebevakare för en kusin och han bor då på ett boende. Och sen så börjar en släkting då engagera sig att han ska då inte ha sitt vaccin.
Det här är Mikael. Han är 50 plus och bor i en österbottnisk stad. Han arbetar som personalchef. Mikael har själv tagit coronavaccin och ville att hans kusin skulle få vaccin.
Som intressebevakare så det är ju förstås allt ekonomi förstås ligger på mig att jag ska se till att han har det bra. Och sen tycker jag att allt annat jag kan göra i hans ställe så är bra. Och jag lovar också hans pappa på dödsbädden att det här tar jag hand om. Och det har jag gjort och det är en hederssak för mig. Och det där, då blir så här ganska, det är självklart på något sätt att jag kan inte som tycka att varför ska jag tveka där då? Och det är ju lite med de här som bor på ett boende. Det är ganska många personer. De har mycket stödpersoner runt sig. De har besökare. Att jag kan i min bubbla jobba på distans. Jag kan låsa in mig. Jag kan komma ut om ett år. Men det kan inte han. Och då tycker jag att det här var en självklarhet.
Det blev alltså en konflikt mellan dig och din släkting. Och vad ledde det här till?
Det som hände så var att den här släktingen tog, innan det var dags för vaccinet, tog kontakt till boendet och uttryckte då sin skriftliga åsikt kring det här att det går riktigt bra med D-vitamin och allt det andra runt och att kosten är avgörande i det här fallet. Och när jag då redan i tidigt skede ringde dit och sa att det är klart det här att han ska ha, så gick det vidare så att det blev en mailkonversation med mycket CC i det. Att det for till läkaren för det här boendet och det for också till personalen och det for till övriga släktingar, några stycken också. Men jag tänkte att nu, den här gången måste jag faktiskt hålla huvudet kallt. Jag kan inte gå in i den här debatten överhuvudtaget. Så jag tog mitt uppdrag och skrev ner att som intressebevakare i det här fallet så är det jag som rättsligen ansvarar för det här och mitt ansvar så tar sig uttryck i att han tar vaccinet. Men jag tänkte, inga känslor, hälsan först. Sen får vi försöka reda upp relationerna efter det om det går. Och det kommer såna här konstiga anklagelser att människor kommer att dö av det här framöver och man vet inte vad det är programmerat till att göra. Man ser på omvärlden som att det finns en hidden agenda i allt. Det finns en konspiration. Det finns någonting som kallas deep state. Det finns hela det här. Så finns det folk som tror på, fast man har akademiska utbildningar. Och att alla har gjort ett val någonstans. Och sen att det här är då en början på apokalyps. Alltså det är så otroligt sjukt.
Du säger att ni har stått varandra nära i släkten. Hur är det nu efter det här?
Alltså personen och jag, så vi har ju var det lite rebeller i släkten. Jag gjorde min stora rebell. Det värsta jag kunde göra som uppbrott i tonåring var att jag började vara med baptisterna. Och pappa var kantor och mamma var löneräknare i lutherska församlingen och mormor levde på vinden. Så det här var en stor grej. Den här personen däremot så flyttade och lämnade bygden och for till Sverige. Och vi har varit väldigt sådär att det är vi mot de andra. Att vi ser mer av livet än vad de övriga gör. Och det där var ju roligt på sitt sätt, men sen så kom det här konstiga in. IRL kan jag prata med personen riktigt bra. Det går helt okej, vi har olika åsikter men det händer ingenting. Men i skrift blir det så hemskt. Och det här digitala, det är ju så fruktansvärt vilka ord och vilka anklagelser du kan få. Och det är utropstecken och det är versaler och det är allt. Men vi ska aldrig ropa med varandra privat. Inte en gång.
Mikael har valt att inte bryta med sin släkting, men han har blockerat henne på Facebook. Jag kontaktar Mikaels släkting och ber om en intervju. Och hon tackar nej eftersom hon inte litar på Yle och andra mainstream-medier.
Jag är politiskt aktiv själv. Då har jag fått höra att människorna då skickar brev till fullmäktige, till ministerier, till polis om att staten Finland håller på att förgifta sina medborgare med vaccin. Det handlar om coronavaccinet då. Att då tycker jag nog att det börjar bli lite långt borta från det som jag tycker är normalt i en relation. Och det gick då till både fullmäktige och till stadsstyrelsen och så har jag fått höra att polisen också har blivit kontaktad att man ville väcka åtal mot hela regeringen, att hela deras hantering av coronasituationen, att det fanns en hidden agenda där som regeringen borde ta ansvar för eftersom de gick på den niten att man gick med restriktioner och det här gick in för att vi skulle vaccinera befolkningen.
När du var då mitt i den här konflikten och det blev så att säga hårt mot hårt, så hur kändes det här för dig?
På något sätt så känns det för det första att så misstro kände jag. Kanske någon form av idiotförklaring mot mig. Att jag går in i den här fällan som Bill Gates och de andra gillar för mig. Sen kände jag mig lite maktlös, att jag märkte att det är ingen idé att gå in ens med fakta. Utan att jag måste, som sitter med min övertygelse om att fakta stämmer, kan inte argumentera. För att det blir bara värre. Det var en sån här aha-upplevelse som slog rejält. Och den är nog, det är en sån här sorg som man bär fortsättningsvis.
Nu i somras så hälsade jag på min mommo i Österbotten. Mina föräldrar hade varnat mig. De sa att jag inte skulle berätta för mommo att jag är vaccinerad. Jag kunde påstå att jag inte alls vill ta vaccin.
Elina är mellan 20 och 30 och blir snart färdig med sina högskolestudier. Elinas mormor är 60 plus.
Jag hade inte lust att ljuga. Vi satt vid kaffebordet och såg på tv när mommo frågade mig om jag hade tänkt ta vaccin. Jag sa som det, att jag hade tagit första sprutan. Och mommo blev jätteupprörd. Hon sa att vaccinet är fruktansvärt farligt. Hon gick igång och började föreläsa om alla faror. Hon hävdar att hela coronan är en del av The Great Reset, en konspiration. Att pandemin är planerad bara för att återställa samhället och ekonomin. Mommo tror alltså att alla politiker och beslutsfattare är korrumperade och med på att lura folket. Till sist sa hon att jag till och med kan dö av vaccinet. Då rann det över för mig. Jag sa att då dör jag då. Jag kan nu verkligen inte tro att coronan är någon hemlig plan som eliten har hittat på. Jag förstår inte hur människor kan börja tro på sånt här istället för att lita på myndigheter eller forskning. Hur kan någon ens tro att alla forskare är så onda eller giriga att de skulle gå med i en konspiration?
Elina säger att hon är den enda i familjen som är vaccinerad. Hennes föräldrar tvekar att ta coronavaccin och hennes yngre syskon har inte kommit sig för.
Jag frågar mommo var hon fått sina idéer ifrån. Hon sa att hon har gjort egen research. Hon hade bland annat läst Fimeas sida om vaccinskadeanmälningar. Det är ju en offentlig källa, men jag insåg att hon och andra som gör egen research inte begriper den. Hon sa att här finns bevis men ingen tror oss. Jag sa att vi behöver inte tro på dig när du tolkar fakta fel. Jag måste erkänna att min lust att alls umgås med mommo har svalnat. Jag har inte träffat henne sedan i somras. Vi talar i telefon ibland. Och varenda samtal glider förr eller senare in på coronan och coronavaccinet och så går hon igång igen. Vår släkt hade alltid varit så att vi går på och ger inte upp förrän vi har övertygat den som tänker annorlunda.
Det här var inte Elinas egen röst, men nog hennes ord.
The Great Reset, som konspirationsteori, har spridits på internet och på sociala medier sedan en tid tillbaka.
Hanna Pollack-Sarnetski är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige.
Och The Great Reset betyder ju den stora omställningen. Och det här kan man säga är en nyare konspirationsteoretisk variant som handlar om att coronapandemin är ett svepskäl för världens regeringar, mittfårans medier och för hela bankväsendet att skapa en totalitär global regim på bekostnad av vanligt folk. Enligt teorin används viruset för att underkuva befolkningen med syftet att förändra hela världsordningen i grunden. Bland annat genom att implementera en skadlig politik på en rad olika områden. Och den här konspirationsteorin började florera under sommaren 2020 efter att man under The World Economic Forum framförde initiativet The Great Reset, som gick ut på att man i spåren efter covid-19 skulle försöka minska global ojämlikhet och utöka miljömässigt hållbara strategier för detta. Sen har innehållet i det här initiativet förvrängts och använts som en form av bevis för att den här globala diktaturen är på väg att installeras.
Mim i Österbotten rör sig i vaccinmotståndargrupper på sociala medier.
Jag har blivit kallad antivaxxer, men jag sa ju att det är att jag inte antivaxxer, jag är anti-covid-vaxxer. Och så är jag antivaxxer mot sådana vacciner som bara är experimentella, som man inte vet någonting om. Men jag annars det i alla vacciner, förutom med det svininfluensavaccin, det tog jag inte heller.
Myndigheterna säger ju att det här, och läkarna säger i Finland, att coronavaccinet är inte experimentellt. Men det har ett sånt här försäljningstillstånd tills vidare. Ja. Men att i USA hade ju nu blivit fullt godkänt.
Nå, alltså jag har hört och jag har också läst att det finns läkare som inte får komma till tals, som är väldigt bekymrade. Och det finns också läkare i Finland som är väldigt bekymrade och det är oroliga för vad som händer. Det är ju alltid populärt att skjuta ner visselblåsare. Jag ser mig lite som en liten typ av visselblåsare.
Det finns en sån här medborgarpuls där man frågar finländarna att litar du på myndigheter, litar du på hälsomyndigheter? Så där är väldigt många säger att ja, vi litar på läkare, vi litar på myndigheter. Vem litar du på?
Alltså jag litar delvis, men jag kan inte säga att jag litar 100% på finska myndigheter. För det har varit för mycket konstigt i och med det pandemrix och så just nu det här covid-19 och allting och kodenan. Så man måste bli lite undersökande journalist själv. För man hittar inte det här i mainstream-media. Det är alternativmedia som man måste söka. Alltså det du hittar på mainstream-media, det får du söka efter på alternativmedia. Och då får du helt enkelt be och fråga Herren att vad stämmer. Och det här, om du är van att prata med Herren så kommer ditt samvete att säga det här är lögn, eller så kommer du att få uppleva delvis sanning, men så kommer du också att få uppleva att ja, det är sant. Men att den här sanningen, det är så helt mot det här narrativet så att folk blir rädda.
Myndigheterna vill skydda vården från att bli överbelastad och vädjar till folket att ta vaccin. Den vädjan går inte hem hos Mim i Österbotten.
Så mycket desinformation även från myndigheter. Och det här, jag tycker man ska använda sina små gråceller som man har fått av Herren. Och självklart, alltså jag förstår det som är jätterädda för det här covid-19. Men vi har ju blivit skrämda nu under nästan 2 år. Alltså rädsla är en väldigt farlig smitta. Men så brukar jag tänka så det att det är farligt till vad man kan dö.
Varför tror du att myndigheterna sprider desinformation?
Det har man ju hört och jag har läst, vet du, att just det här Sanna Marin och så, vad heter hon som har hand om pengar i Finland? Saarikko. Det hör ju till att det är ungdom som håller på med att det är globalister och så det ena. Alltså det är nog så mycket hemlighetsmakeri Och i och med att Sanna Marin har fått dem till frukostförmåne som inte skulle ha rätt till, så är det mycket som gör att jag är tveksam i och med det här Sarek och Sanna Marin.
Globalisterna, vem är det då? Vad vill de?
Globalisterna, det är ju George Soros, det är Rockefeller, det är Rothschild och så är det den här Bill och Melinda Gates. Och så är det såna här världsbankirer och så är det Bilderbergergruppen.
Hanna Pollack-Sarnetski förklarar det här med globalisterna.
Globalister är ett kodord som ofta används i radikalnationalistiska kretsar, i våldsbejakande radikalnationalistiska kretsar för att prata om judar. Och även i det jag då kallar självutnämnda frihets- och sanningsrörelser så pratar man mycket om globalister. Och då handlar det om föreställningen att en liten, mäktig grupp antingen redan har tagit över centrala, samhälleliga institutioner eller är på väg att göra det. Och det här är föreställningar som ofta bottnar i antisemitism eller som påminner och överlappar med antisemitiska tankegångar. Sen tror jag inte att alla de som tillhör de här coronaskeptiska rörelserna och som använder sig av globalister för att prata om vilka som ligger bakom det man uppfattar som ett förtryck har insikt i att det här är ett kodord för judar i antisemitiska sammanhang.
Det vill jag ha, att världens befolkning ska minska. Bill Gates har ju klart och tydligt sagt i olika videor att han vill ha bort 90% av världens befolkning.
När du nämnde Sanna Marin och Annika Saarikko, varför skulle våra politiker göra sånt?
De får ju pengar. Om man är hopblandad med såna här människor så man blir ju rik.
Mim är med på sociala medier som Telegram och följer med diskussioner bland dem som är emot coronavaccin. I de här grupperna har vi på Svenska Yles granskande redaktion också sett en massa beskyllningar mot Sanna Marin och andra finländska politiker. Janne Rysky-Riheläinen, informationssakkunnig och fackförfattare, säger så här.
Meillä on pääministeri, joka on niin kuin demokraattisessa järjestyksessä ja lakien mukaan päätynyt sinne paikalleen, mutta koska hän ei tee sellaista politiikkaa kuin nämä ihmiset haluavat, niin hänhän on silloin pahan palveluksessa, pahan alla.
Vi har en statsminister som är demokratiskt vald, men eftersom hennes politik inte faller de här människorna i smaken så förklarar de att hon är ond. De vill inte erkänna att demokratiska beslut är majoritetens vilja utan demoniserar dem genom att hävda att de har åstadkommits av onda makter.
Salaliittoteorioihin kuuluu, voisi sanoa lähtökohtaisesti, se ajatus siitä, että jossain on salattu paha valta.
I november 2021 är 80% av finländarna över 12 år fullvaccinerade. De som absolut motsätter sig vaccinering är bara 1 eller 2% i Finland. Det finns en större grupp som tvekar att ta coronavaccin. Mikael har stött på tvekan i sin närmaste krets.
Jag har 3 barn. Inte var det självklart åtminstone för den ena att ta vaccinet. Och då fick man nog hålla huvudet kallt själv så att inte man går in och dömer någon. Att det är helt okej att tveka. Men i en tvekande situation då har du ju inte tagit ditt beslut. Och då tycker jag att det är bra, då finns det öppen ännu. Då vill jag att någon ger fakta. Och det kan inte jag ge, men jag tycker att beställ en tid i så fall då till din hälsovårdare. Och diskutera, för där finns faktan. Och det är min övertygelse att läkarna vet mer än vad jag vet när det gäller hälsofrågor. De sköter hälsan och så gör jag så gott jag kan från sidan. Jag hörde också till dem som tog svininfluensavaccinet och tog fågelinfluensavaccinet för att då hade jag min egen far som var cancerdrabbad. Och det var en självklarhet att det inte var det någonting. Sen att det kom narkolepsi runt också, ja det gjorde. Och det är, varenda sånt fall är ju en tragisk händelse. Men jag tror att hela världen är så pass fokuserad kring det här nu att man tar de bästa resurserna och man tar nog inte någonting för givet. Att för mig så tycker jag att det kändes tryggt att ta det.
Mikael har alltså inte velat döma när ett av hans vuxna barn tvekade att ta coronavaccin. Vi har fått in många berättelser av er som tvekar inför vaccinering eller
tvivlar på vaccinet och en del av er har blivit väldigt kraftigt angripna.
När coronavaccinet kom tyckte jag att det kändes väldigt osäkert. Men plötsligt tyckte alla omkring mig att det var det enda rätta.
Det här är Lotta. Hon är i 40-årsåldern, arbetar i kulturbranschen och bor i södra Finland.
Jag läste allt som THL skrev om vaccinet. På frågan jag är rädd för coronavaccin, vad ska jag göra? Svarade THL att ta lugnande medel innan du ska vaccinera dig. Jag kollade också vaccinmotståndarnas webbsidor, men de verkar vara fulla av humbug. Så småningom berättade jag för mina föräldrar och mina syskon att jag var rädd för vaccinet. Följden blev en massa vitsar om foliehattar i familjechatten. Jag blev faktiskt sårad. Min pappa skickade mig artiklar om antivaxare som tror på 5G-konspirationsteorier och att vaccinet innehåller mikrochip. Tror han att jag är helt vrickad? Min erfarenhet är att alla som tvivlar på att vaccinet är perfekt eller tryggt dras över en kam med de värsta vaccinmotståndarna. Jag läste en diskussion på Yles webb om att vaccinmotståndarna gömmer sig bakom pseudonymer. Jag kan säga att du måste gömma dig om du är mot vaccinet. Vi vanliga människor får en jätteotäck stämpel redan om vi vill ha information från olika källor eller lyssna på kritiska röster. Jag satt hemma vid kaffebordet med en granne. Jag sa att jag tvekar att ta vaccin och den här grannen som brukar vara vänlig fick ett anfall. Jag fick höra att jag borde tas bakom bastun, saunan takse. Alltså ungefär att jag borde skjutas. Efter det har jag fattat att det här ämnet går inte att prata om. Jag har hållit tyst. Jag har känt mig väldigt ensam. Jag hänger inte på sociala medier för att diskutera coronavaccin. Jag har ingen gemenskap med andra som tänker lika. Jag gick faktiskt och tog vaccinet. Jag orkar inte stå emot. Den jag har lättast att prata med är en vän som är 100% vaccinmotståndare. Jag var rädd att tappa kontakten till henne efter sprutan, men vi kan prata som förr. Nu när jag är vaccinerad upplever jag att folk tar mig på allvar igen. Jag har blivit lite modigare. Jag kan säga att jag tycker det är fel att vaccinera barn. Jag vågar berätta för en vän att jag oroar mig för att vårt barn snart står i tur för vaccin. Och hon lyssnade på mig och sa att hon förstår.
Rösten du hörde var inte Lottas, men orden är hennes egna. Du har hört del 2 av poddserien Vaccinstrider med mig, Anvi Gardberg. Med uppläsning medverkade Anna-Kaisa Edström och Jannika Lappveteläinen. Dramaturgi av Are Nikkinen, producent är Heidi Grandel-Sonk och ljuddesigner Mikael Grönros. Du kan höra hela den här serien på Yle Arenan. I nästa del möter du Harriet som inte vill ta coronavaccin. Hennes dotter har brutit helt.
Alltså jag lider. Jag saknar min dotter. Och vi har ju varje vecka pratat förut i hela livet.